Välkommen till ett extrainsatt Knorr och Flipp. Idag är det bara jag, Jocke, som är här. Tobbe kan tyvärr inte närvara. Ni kommer få höra en intervju som gjorde mig före detta landslagsspelaren och elittränaren Mikael Ekdahl. Mikael ägnar sig framförallt mestadels åt fysträning numera som konsult och instruktör. Ett mycket spännande samtal där vi bland annat diskuterar ungdomslandslag, reservlagsserie och dagens fysträning. Glöm inte, ifall ni vill kontakta mig, Jocke, finns jag på Twitter, @jurra. Jurra är J-U-R-R-A. Och ifall ni vill kontakta Tobbe finns han på T. Nordendorf. Jag har även en mailadress som ni kan skicka in frågor eller tips eller vad ni vill egentligen. Och då är mailadressen knorrochflipp@gmail.com. Här kommer intervjun, mycket nöje.
Hello, you play to win the game.
Put your hands up.
You play to win the game.
You play to win the game.
I said hello,
hello,
hello.
You play to win.
I said, put your hands up.
Why not?
Put your hands up.
Let's go to work.
You gotta play like your hair's on fire.
You start telling me it doesn't matter. Get out. You're tired.
Get your knees bent and accelerate.
It's a physical game.
So shoot your guns that way.
You play to win the game.
Put your hands up.
You play to win the game.
You play to win the game.
I said hello,
hello,
hello. You play to win.
Dagens gäst är Mikael Ekdahl, landslagsspelare, seniortränare, ungdomstränare, instruktör inom svensk handboll, fysinstruktör och föreläsare. Många benämningar.
Yeah.
Vilket känns mest relevant just nu för dig?
Mest relevant för mig? Ja, det dyker upp många inspiratörer. Träningskonsult skrev jag nyligen på någonting som dök upp att jag träningskonsult Charlie.
Träningskonsult,
ja, låter
det. Ska vi börja lite med att jag har läst på lite här och jag läste någonstans att du har flest matcher för H43 i lite snedstreck allsvenskan. Stämmer detta?
Det stämmer, jag har gjort ett antal där. Ja. Han väl med en 15-16 år.
Ja, precis. Ska vi börja lite med din handbollsbakgrund innan vi går över på det stora ämnet vi ska prata om. Hur startade du med handbollen?
Handbollen blev nämligen för mig som startade 1970 startade handbollen för mig. Då var jag 10 år och det var min sista idrott som jag valde. För när man var vid den åldern, för den tiden, så var man igång med många idrotter. Och jag kom hem och ville börja med handboll också och då sa mina föräldrar att nej, nu får du nog lugna ner dig lite grann på medlemskap i en klubb till eller förening. Det blir för mycket. Så att det var ju det som drog då att jag skulle hålla på med handboll. Så jag smög och tränade i 2-3 månader. Tills jag blev uttagen till internering och då var jag tvungen att berätta det. Och därefter blev det handboll.
Mm. Du har spelat i Hovtre också, har spelat i Ystad IF och du senaste om sig så i handbollen så är du har alltid varit instruktör, men du var assisterande i H43 för några år sedan, eller hur?
Ja, det stämmer. Det är två år sedan jag var där.
Men numera så är det mestadels instruktör och fysdelen som du handlar om, eller hur?
Ja, jag föreläser framför det för det är för Svenska Handbollsförbundet, men sen gör jag för CIS idrottsutbildare. Då har ju deras tränarutbildning också, men sen deras åldersanpassad fysträning som jag då föreläser. Och har deras utbildningar som jag håller i också då.
Just nu så tror jag att de flesta har någonting som kallas för försäsongsperiod 2 här, de flesta elitlagen.
Ja.
Försäsongsperiod 1 är ju den innan sommaruppehållet.
Ja.
Hur tror du att det ser ut i de flesta föreningarna? Har det ändrat sig mycket de här senaste åren eller är det fortfarande kvar sedan 80-talet ut och löpa långa sträckor eller?
Det är nog blandat lite grann vad jag har försökt. Jag vet inte exakt hur det ser ut i norr, men när man hör lite grann, vissa är ute och springer och vissa springer inte alls ut utan de ska springa inne och vissa kör blandat där. Så att det har väl blivit lite bättre tycker jag, men stundtals ibland så känns det som om vi ligger på 80-talet.
Mm. Vad säger de nya rönen om man säger så i forskningen eller styrketräning, framförallt när man tänker elitverksamheten? Vad är det de ska träna på? Är det många lag som tar tillvara på den kunskapen som ändå finns i dels i handbollen bland ledare som håller på med handboll, men även liksom, om man säger andra specifika som jobbar med fysträning?
Jag tycker inte att man tar till henne, utan några klubbar gör det i Sverige. De har anställt fystränare. För att, det är ju ett eget kapitel och det måste liksom planeras som över i handbollsverksamhet, som är då den handbollstekniska, taktiska som måste planeras. Så måste ju träningsarbeten också planeras. Vad är det vi gör? Varför gör vi det? Och sen så har vi då, ett lag är väldigt speciellt, för då kan ha den yngsta i 17 år, den äldsta i 35. Och att jobba med en så stor spridning, så är det ju, fysen måste vara totalt individanpassad, individualiserad, och var befinner de sig. Och det tror jag inte följs riktigt fullt ut som det ska göras.
Vi pratar den allsida fysträningen kontra en mer grenspecifik fysträning. Det är många som pratar om vi ska ha bollen med i det vi gör. Hur ser du på, det, på den delen?
Jo, det är jättebra att ha bollen med i det vi gör. Men vi måste alltid titta på vad är syftet med det vi håller på med. Vad är det jag vill nu? Om det gäller det fysiska, jag ska förbättra mig i det. Kan jag ha med bollen i det? Jättebra om vi kan ha det på. Men är vi uppe på elitnivå, så känner jag inte att vi behöver ha bollen alltid med. För då vet man vad som gäller. Det ska tränas. Men Att där är de här som dyker upp. Och just nu är det crossfit-träning som är populär. Och kettlebells. Oh, nu är det det också som är jätte. Det måste vi köra. Och sen så kommer nästa. Där är det pilatesbollen. Och sen där är det det. Försöker vi titta på vad är kravspecifikationen för att spela handboll? Vad krävs?
När det gäller kroppsspecifikationen, så är det ju att förut så hade ju Sverige en... Torbjörn Klingvall plockade ut en mall för hur fysiken skulle vara för en handbollsspelare.
Ja.
Finns den fortfarande, och hur efterföljs den? Och
jag tror det var Ingmar Linnén som låg bakom den som kom ut faktiskt. Kanske tillsammans med Klingvall också, där man skulle vara, när man mitt med, så skulle man vara 1,90-95 och väga för många kilo. Sen kom ju Jobo Mivanius. Ja. Det stämde ju inte exakt där. Där kom man på 1,68 och det var inte, då fick man ändra om den. Och det är hela det att du är med ytterna i vänsterna, så ska du ha det och du ska ha den spänsten. Och det är en fysprofil, sen så kom, eller kravbeskrivning, sen så kommer det fysiska med fysprofilen. Som jag kan säga bara utifrån mig, fysprofilen, jag gillar inte den fullt ut.
Men varför gör du inte detta?
För att det där är för många saker som många tar tekniken för att klara av att göra. Alltså man har fokuserat i lagidrotten. Frivändning finns med och alla pratar om att det är en explosiv övning. Och de som kan och utbildar i frivändning, så vet de när man startar göra frivändning, så är det noll explosivitet i den. Det är när vi kör en vändning med stången som explosiviteten kommer. Alltså hur explosiv är den? Finns det andra övningar? Det har blivit en, alla säger, och de med kunskap och utan kunskap, frivändning, det är en jättebra övning. Jag tycker inte när jag säger att jag inte har full teknik. För du skadar dig. Och det är mycket sådant. Där är, jag tycker Coopers test, det tycker jag man kan plocka bort. För det kan jag ta på viljan.
Jag tänkte just prata just om det här Cooper testet. För jag vet att det är ju riksläger här nu i helgen.
Ja, jag läste det. Då kom det åt och dyker alla testerna upp.
Precis, och det är ju, de första de fick göra uppe var att med Cooper testet i 30 grader värme, och då känner man lite, ger det särskilt mycket för ledarna att se att de springer på 11 minuter eller?
Alltså det, då måste de ju veta, vad har de gjort tidigare? Nu får de ju ett värde nu, de kommer få ett värde, och visst det krävs ju fysik för att spela handboll. Men tittar jag på det när jag ser, vem är det som klarar av de här på riksläger och sånt, är det den som är bäst på handbollsplanen eller är det den som har en tidig fysisk mognad? Och då är det den som kommer ha bra resultat på testerna, är det den som har en tidig fysisk mognad. Men det betyder inte att den är bäst på handbollsplanen i den åldern. Så jag gillar inte de här att det ska in en massa tester där och de ska lära sig, utan det får ju titta på vad behöver var och en jobba med istället. Och Coopers gillar inte.
Om du skulle sätta upp ett testbatteri för en 17-18-åring som ska upp i elitserien, vad är det den ska träna på? Vad är det den ska ligga någonstans?
Jag skulle ju titta på, först och främst måste vi ha en bild. Alltså, när de ska åta så måste de ha gått igenom. De måste ha sin bålstyrka som är sitter där kopiöst. Det måste vara där för att kunna kliva vidare med allt annat att stå emot de belastningarna. Det krävs att vi har vår koordinationen och balansen är där, vår rumsuppfattning. Allt det sitter där också. Vi har vår reaktionssnabbhet, att den sitter där och allting. För det är grunderna i allt hela för att kliva vidare sen och kunna uppnå våra 100%. Och har de inte det så ligger man efter dem, så måste man jobba på de bitarna också. För det går inte när de kommer upp. Har vi ingen bålstyrka stabilitet, så nu ska vi in och köra de här olika fysiska grejerna. Och de klarar inte av det. De kommer att skada sig.
Kan man egentligen utgå från de flesta skadorna som inträffar inom handbollen? Tror du att det beror på en bristande teknik i styrkerummet och att man inte lyckas de övningarna ordentligt?
Många av dem arbetar där, och det hemska är alla de här muskelbristningar och allting du får när tränare, som det är nu under sommaren, det är liksom, jag följer och det var så på min tid, säger en tränare, vi tränar 9 pass, så frågar du nästa tränare, så tränar de 11 pass, sen frågar du nästa tränare, så kör de 14 pass. Till slut är det uppe i 20-25 pass i veckan alla kör, och de kör dem stentufft hela tiden, och de är helt slut och de är jättetryck och de är jätteduktiga, de tränarna. Och då säger jag bara som på ren skånska, jag tycker de har hål i huvudet. För att knäcka en människa på träning krävs ingen kunskap. Det kan vem som helst göra, knäcka en människa fysiskt. Men att lägga upp det rätt så de inte skadar sig och får en utveckling, alltså de blir starkare, snabbare, explosiva och allting, det krävs kunskap.
Mm.
Men det görs inte, utan man kör stentufft. Jag läser det här när jag skrattar för mig, jag läser det i tidningarna.
Det är ju rätt så det här, det vi pratar om, att det krävs ju kunskaper om man ser att, och det är ju, på något sätt blir det fel när kunskapen oftast finns i seniorverksamheten och inte kanske i ungdomsverksamheten när det behövs. Vad tror du krävs för att ungdomsledare ska kunna ta till sig och få den kunskapen som krävs för att man inte ska skada och tappa ungdomarna?
Det som krävs, det är att ha sett press på föreningarna för att de får ett statligt aktivt, lokalt och statligt bidrag för man ju hela tiden med närvarokorten. Och för att se ut de pengarna måste man visa att man bedriver en verksamhet som är anpassad rent enligt barnkonventionen och allting. Där står allt klart och tydligt, och det är vad RFN ligger under, vad idrotten vill också för all barn- och ungdomsträning. Det måste börja följas. För att det är för många som skadar sig, barn och ungdomar idag.
Jag tänkte vi skulle ta lite sådana här klassiska myter som finns kring fysträning och styrketräning. Och en sån här myt är att barn kan inte bli starkare.
Nej, de kan. Det är helt omöjligt. Ja. Mm. Det har man ju sagt. Det är därför. Men och det är enkelt. Det är så många studier som är gjorda på att bevisa att de kan bli starkare barn. Det är en studie som jag brukar visa. Det är en enkel benpress. Man bara sitter. Man testar dem. De får köra när de är 8, när de är 9, när de är 10 år. De tränar 12 veckor. Sen gör de uppehåll. Alltså när de är 8 år tränar de 12 veckor. Sen när de är 9 år tränar de 12 veckor. Sen när de 10. Sedan, det är träningsgruppen. Sen är kontrollgruppen som inte tränar. Och de blir starkare. De 8, 9, 10-åringarna. För de växer ju. Men de blir ännu starkare, de som tränar. Och det är helt och hållet i stort sett neuromuskulär träning. Tränar vi koordination och balans med dem, motorik, hela den biten, så blir de starkare.
En annan myt är att barn slutar växa om de tränar styrket.
Ja, det jag brukar säga som så, det är ute i handbollsklubbarna, så brukar jag säga att jag brukar fråga om de är långa spelare. Jag har sett dem i basket ändå direkt, för där blir de ju långa i det. De är över 2 meter, så låt dem vara med där och sen har jag pratat med om man är i friidrotten, de som springer eller hoppar, vad de ska vara där, en vissling, hur de vill ha där, gymnastik, när vad de vill, ska vi inte vara för långa, nej. Då får de vara tyngdlyftning, för de är heller inte långa där, så rätt bra att låta dem vara där, för då växer man inte. Det är ju så, man växer inte i som gymnast och tyngdlyftare, men som handbollsspelare var så växer man. Fotbollsspelare rätt korta också. Så ska man också spela fotboll, för då blir man inte lång. Det är ju en skitsnack. det, för att det är ju bestämt hur långa och korta det ska bli. Det är väl inte normalt man ser en gymnast som är 2 meter lång och springer på mattan och slår volter. Det är inte optimalt. Det är inte optimalt att vara 2,10 och lyfta en skivstång, för det är för lång sträcka om jag är tyngdlyftare. Det är inte optimalt. För det är ju så att det är den som har rätt längd och allt, den stannar ju där i den. Så att, nej, det finns inte någon sån studie som säger att du slutar växa. Men det är också en myt.
Mm. En annan myt som jag själv känner igen väldigt väl är att musklerna är färdiga. Därför ska man inte träna styrketräning tidigt. Det är ju en sån här sak som man säger att man inte går in i gymmet alldeles för tidigt och liknande.
Nej, visst det dyker upp ju. Vad är det för skillnad att springa på en handbollsplan fram och tillbaka och sätta sig upp och ner på en stol och träna dem rent fysiskt om jag skulle använda någon viktor? Och det är ju ingen som använder några viktor i ett gym. Om jag skulle använda mina barn, de är ju liksom, nu är de äldre, de är 23-21 år, men när de var 8 år, jag skulle säga till här i Lund, vill ge mig tyngdlyftning, så hade de ju tagit emot dem med glädje. Det är konstigt att tyngdlyftning skulle vara där, det är okej. Att man har väl svenska mästerskap för 12-åringar också. Och i olympiska lyft i ryck och stöt. Men i handboll, då går det inte. För där ska vi bara springa och tramsa och hålla på och ha läcka utan någon mening med det. Sen så undrar vi varför korsbandsskador och allt annat ökar. Och varför fallskadorna ökar och allting. Det är väl bara att titta på vad gör vi med våra barn och ungdomar. Tränar vi dem rätt?
Då kommer den här frågan. När anser du att man ska kunna med rätt kunskaper kunna gå in och börja träna olympiska lyft med benböj och liknande med barnen?
När tekniken sitter där. Att jobba med teknik, du har bålstyrka, bålstabilitet som sitter där. Den är där. Alltså det första vi jobbar med barnen, det är ju koordination, motorik, balans, reaktionssnabbhet. Inga andra snabbhet jobbar, vi ska bara kunna reagera, det i grunden. När vi börjar jobba och ta dem i rätt steg och allting. Och sen samtidigt jobbar med, för att när du har lärt känna din kropp ju, så kan du få ut mer sen när du tränar styrketräning. Då tränar vi styrketräning. Men vi ska inte låsa så många gör som jag tycker för mycket. Man låser, vi ska in i gymmet. För vi har faktiskt en styrka. För jag kan vara stark i knäböj, frivinning och i marklyft. Men jag är inte tillräckligt stark på handbollsplanen. Det är där jag ska vara stark i olika ytterläge och allting. Så det är en styrka där man måste jobba med. Men grunden har vi de här knäböjarna som vi måste jobba med också. Men ja, det, när tekniken man tittar på, när de har bra teknik, rörligheten i kroppen, rörlighet i fotled, höftled, knäled, hur den ser ut, rörligheten bak mellan skulderbladen, allt ligger rätt så det är inte skador som vi går in. Så det är sådana grejer man måste jobba med tid. Men det är inte många på seniorer vi har tänkt på, utan tränar då lägger man det på att handbollstränaren, du har själv gått TS3 nu, där är träningsläraren med, men det är ytterst liten del. Det är det 10% av hela utbildningen som träningslärare är.
Ja, om det ens är det.
Faktiskt. Om det ens är det. 7-8% är väl snittet på alla utbildningar i Sverige, alla idrotter. Men snälla någon, det är den största delen vi håller på i, det är den fysiska. Hur ska vi klara av all den belastning som vi kommer utsätta kroppen för? Så det är den som måste in med och det är där man måste... Det måste producera. Hur många tränare tänker att de ska träna låg, medel, högintensiv träning? Hur många högintensiva kan vi köra på raken? Vad är det för några? Vad är återhämtningstiden? När är det match? Vilka ska vila efter match? Vilka ska inte? Här är många Sverige efter en tuff seriematch. Vi lite sen så kör de ett fyspass dagen efter. Kroppen är helt slut. De bara kör det för att stilla och gå ut och säga att ja, vi körde tufft efter match. Ja, men vad är resultatet? Det är inte så bra.
Varför kommer inte de här rönen ut i verksamheterna? Liksom det du pratar om, är det för att ledarna inte vill lyssna eller för att de inte orkar ta till sig kunskapen? Eller, vad beror det på, tror du?
Det är många faktorer. En del är att många som har tränat själv, de kan det med styrketräning. Ja, det är inte svårt att träna sin egen kropp. Men det är jävligt svårt att träna 20 stycken. Så det var rätt träning för alla 20. Men att välja en människa, att anlita en personlig tränare som har hänt oss att vissa tagit in inom idrotten, som inte har någon utbildning på hur man tränar ett lag. Det är jäkla stort. Vad är det man behöver och allting som man måste sätta sig in i. Men, och sen så är det ju det att man tycker inte det är så jäkla viktigt. Det viktigaste är att bollen, som du ställer till mig i början, kan bollen vara med. Bollen är med bland barnen, för annars slutar de. För det är inte roligt annars. Och då har jag ju som tränare bestämt direkt. Är bollen inte med, då är det inte roligt. Men om jag kan visa hur roligt det är med övningar när inte bollen är med, hör med mitt kroppsspråk och hela allt, så kommer de tycka det är roligt också.
Då, det du säger är ju lite det, för man pratar väldigt mycket om i den svenska handbollsutbildningen hela tiden, bra, alltså kontakt, roligt och det. Och det, på något sätt så blir det de ord som tragglar hela tiden.
Det tragglar så. Och det är ju visst, som jag säger, vissa övningar kan du inte ha med i bollen. För då är syftet bara att du ska ha roligt, du ska ha ett leende på läpparna. Ja, men du gör det så. Men ett syftet att jobba med på att du ska få ut en bättre, ska jag säga, något bålstyrka, så kan vi inte ha bollen just i denna övningen, kanske i en annan, men det kan inte vara med alltid. Och då säger man att bollen måste vara i närheten. Ja, men skulle jag gå då med till exempel friidrotten, de som kommer in där, de har ju inte med höjdhoppsställning eller stavhoppsställning eller kulan i handen eller diskus eller spjutet på evigt. De håller på med annat. Gymnastiken, som jag ofta har kört föreläsning och utbildning, de har inte sina redskap med där, utan de håller på. Och ändå kommer de tillbaka där. Men vi är så jäkla rädda i lagidrotten att bollen måste vara med. Det är tidigt att man säger det.
Är det lätt, tycker du, inom handboll? För jag förstår att du jobbar mot olika, med SIS jobbar du mot olika idrotter. Ja. Tycker du att handbollen är speciellt rädd, eller ser du liknande synfält i andra för idrotter där de är rädda att ta till sig sådana här saker, och de liksom känner att bollen är det här viktiga, det är det vi gör och vi är en grupp och allt det här?
Det är så likadant ut. Man är väldigt insnöjd i sin idrott idag, något enormt. Kommer jag till, jag hade förseglare, du kan tänka när jag körde då lötkoordination, lötteknik med dem. Vad de tränarna sa till mig, vad ska vi säga till föräldrarna när de sätter sina barn hos oss, så tror de att vi ska segla. Och det var inte roligt, så sa, men ni vet ju inte om de ska segla livet ut. De kanske ska spela basket. Så vi måste ju ge dem en allsidig träning, och det här är vad som ska göras innan puberteten. Sen om de spelar pingis, handboll, fotboll, basket, seglar eller vad de gör, spelar ingen roll, så exakt likadant ut. Och det är inte konstigt. Friidrotten är lika insnöda, simningen likadant, för där måste man göra allt i vatten. Det går ju inte att gå upp från vattnet, för då slutar barnen simma. Och alla säger så. Och jag vet inte var det kommer från. Är det för att det är de här aktivitetsstöden, vi måste få in de pengar, för vi lever på dem. Så vi kan ju inte tappa någon. Men då resonerar klubbarna fel, för allt när detta startas med ideella vad idrotten vill ju, det är ju att barn och ungdomar fortsätter så länge som möjligt. Där skiter man i vilken förening de är, i vilken klubb, vilken idrott det är. Barn fortsätter. Men det tänker inte föreningarna och idrotterna, utan jag ska behålla lilla Mikael här i handbollen, för vi ska inte släppa Mikael till fotbollen. Istället för att glädjas åt att de lämnar handbollen och de gick över och fortsatte med fotbollen, för det passar Mikael bättre att vara i fotbollen. Nej, då ska de helt sluta med all idrott. Och det är ett nederlag, tycker jag, något enormt ju. Så att det är mycket att göra just för den, och hur vi jobbar med barn och ungdom. Och det är allsidigt. Måste jobba allsidigt. Och det gör vi inte idag.
Om vi går tillbaka till lite äldre nu, så är det att på här sidan nu, jag känner att det är för dåligt på de sidan, men på här sidan har alla ungdomslandslagen varit iväg och spelat på det mästerskap och träningsturnering här nu i sommar. Och hur ser du på det?
Jag har sagt detta, tror jag, för 3 år sedan, eller någonstans jag kommenterade. Jag tycker det är helt uppåt väggarna. För att Här känns det som att tjejer och killarna, de är förbrukningsvara. Vi skiter fullständigt i dem, tycker jag från svenska handbollen. Utan de ska vara där och ligga och formtoppa var sommar. Och vad fanken ska de formtoppa när de inte har hunnit bygga upp någonting? Då blir det svårt att formtoppa någonting. Och här sliter vi ut den och hela alltet. Och jag tittar lite grann på flickor 92. Det är de som gjorde en resa och vann allt. Mm. Det är inte många kvar. Det är inte många som har varit friska. Det är mellan 9 och 12 har gått skadade konstant. Vissa har slutat och det tycker jag är... Det, vi kan inte vara stolta och sen säga jo, men det har börjat svinn, det har försvinner. Vi knäcker många. Vi knäcker dem. Mm. Och det, de måste få... Alltså, och det är väl klart, man tackar inte nej till landslaget. Men nu börjar det bli lite klubbar som säger från och liksom tycker det här är inte bra. De måste vara hemma med oss ju.
Mm.
Och de kör 4 år på raken. Det är tufft. Om du är med hela vägen från junior till sista UVM. Och det är ju den åldern där de ska ju träna också. När ska de hinna med det? Och sen så är de ju tongivande i sina klubblag förmodligen. Och då blir det en press på dem där också. Så jag tycker det är, det blir rent. För på min tid låg det bättre. Då låg de i oktober och i december månad. Under säsong.
Vet du varför det? Du vet inte varför det har flyttats. För man tycker ändå att om man ser på de yngre landslagen så... Då borde inte det spela någon stor roll egentligen ifall det ligger i oktober eller december. För att jag hoppas någonstans att 16-17-åringar inte ska
spela.
Ska vara den här tongivande spelaren i ett elitserielag. Eller.
Ja, det jag håller med dig. Alltså, det skulle kunna ligga där. Men tyvärr har det blivit så på de sidan att nu har man väl ändrat. Jag vet inte, jag har inte läst någonstans om man har höjt åldersgränsen för att spela i damelitserien. Jag hörde 17 år skulle vara nu för att få lov att spela där. Ja. Och... Nej, alltså det som gör det lite sjukt är för att de har blivit rätt så unga, de som spelar elitserien. Och där är man inte färdig nu. Man blir inte färdig elitseriespelare bara för man kommer upp där. Det tar ju några år där också med den biten. Och är man då 17 år bara så är det många års träning till. Som behövs göras för allt för att vi ska hålla dem friska. Det ska allt ska ligga på sommaren. Jag förstår inte det. Riktigt.
Är något annat du vill nämna annars kring det här?
Nej, det som jag sa, det jag brinner för nu som har varit över på eliten, så har jag sett många komma att man vill ha upp dem tidigt, men de är inte förberedda. Och jag har sett ungdomarna på elit när de väl sen är där, så blir det svårt för dem att leverera om du inte är färdig handbollsspelare. Det är tufft och gott. Har jag varit duktig som juniorspelare, kanske hantera 10 saker som jag kom lyfts upp som 17-18-åring till ett A-lag, så kanske det bara 1-2 saker som funkar max. Och då måste jag jobba mer med det, dels handbollstekniskt och dels fysiskt också. Ligger man ju efter, för man kan inte ligga lika långt som de som har varit i elitserien i 4, 5, 6 år. Att man har för brått där att döma ungdomarna att men då håller de inte måttet. Då får vi ha liksom, man har ingen tålamod med dem. Det finns ingen utvecklingsplan när man lyser upp. Det måste finnas mer. Ställas krav också på från förbundet att det måste finnas utvecklingsplaner. Inte bara för du är juniorlandslaget. För det är ett fåtal av de juniorlandslaget som kommer att spela i A-landslaget. Frågan är om det är någon som kommer att göra det. Och det är inte många från U-landslag. Så det är ju en massa bredd ju. Vi ser inte dem. Det tycker jag är synd.
Det är ju lite det här också som jag och flera andra med har diskuterat. Att nästan alla elitserielag numera har sitt farmalag i Division 1. Och de redan kommer upp och spela Division 1 handboll i 15-16 års åldern.
Ja.
Vilket gör att de måste ta en plats i stort sett i A-laget när de är 18 år. För sen finns det ingen plats längre för dem i truppen eller i föreningen. Hur ser du på att ha upp dem i Division 1 så tidigt också, de här ungdomarna? Är det samma problematik?
Jag är emot allt här. Vi har förbrott. Jag vet ju det själva då. Jag har varit i klubb här nu och att man vill ha det. Att vi måste ha för farmarlag i division 1 för de som inte spelar då också är bra, de får gå ner. Men hur många är det? Det är en eller två man går ner. Sen ska du fylla upp med 14 spelare som inte håller måttet för att vara i division 1. Kanske handbollsmässigt, men det sliter ju också på dem för det är mycket tuffare att vara i division 1 ju. Det är ju spelare som kan spela handboll och vara tåg och sen så, jag tycker till slut känns det som att det där nästan är juniorserie division 1.
Hur skulle man kunna göra det på något annat sätt tycker du? Vi har pratat lite om jag har föreslagit att man skulle kunna ha en U21-serie ja. När de elitserielagen skulle kunna jobba lite mer fritt med sin talangutveckling och liknande.
Ja, alltså, jag har ju sagt att det man skulle ha som i fotbollen, vi måste ju ha för elitserielagen, alla deras reservlag. De har en serie där, så de kan hoppa hur de vill, vi kan flytta hur de vill. Ja, men det funkar inte för det är för dyrt. Okej, vad gör vi då? Så tittar på det i Skåne, där är rätt många liksom, allsvenska och elitserielag. Kan inte Skåne bilda en egen, så är det då? En egen serie, alltså, så kan vi flytta hur man vill. För det är de här unga spelarna vi lyfter upp. Är det någon korka tränare som sätter in dem 30 sekunder? Sen kan vi inte flytta ner dem. Det är vad de får spela. Kanske. Och sen så går det 30 sekunder varannan match. Och sen så krockar det när det är farmarlag spelar. Så de får spela dem handboll. De bara tränar. Det är inte utvecklande. Så det måste hitta en lösning där. Och sen så med den här ungdomsverksamheten. Där har alla föreningar fått brott. För det är, om jag tittar, de som ska vara pojkar B, de spelar i pojkar A-serien. De som är pojkar A spelar junior-serien. De som är juniorer, de spelar division 1. Alltså vi flyttar allt uppåt bara. Nu ska vi ha lugn och ro och förstå att det tar tid att bli handbollsspelare. Ge alla den här möjligheten. Men då är rädslan att de slutar. Men det är hur många som helst som slutar i det konceptet vi har idag. Det är hur många som helst som skadar för detta konceptet vi har idag. Är det bra då?
Mm.
Den frågan kanske de ska ställa sig.
Ja. Det var jätteintressant samtal med dig Mikael. Och,
ja.
Vill du göra reklam för ditt Twitterkonto eller något annat? Hur man kan ta kontakt med dig? Eller?
Jajamensan. Det är bara de som vill. Alltså, eftersom jag brinner för det. Jag vill... Alltså det, jag har... min filosofi när det gäller träningslära, den är... Träna så lite som möjligt för att få så bra resultat som möjligt. Och det är många som hugger på mig då. Och du menar att man ska inte träna där? Har jag inte sagt. Det handlar om att det måste vara kvalitet på det, det är det jag menar. Alltså jag måste vara kvalitet. Det betyder att vi kan träna mycket. Men det måste ändå vara kvalitet och tanke bakom. Och samma gäller det nu med barn och ungdomar. Att man måste faktiskt sätta sig in i hur ett barns kropp är. För här i Sverige så har vi faktiskt barnläkare. Och sen har vi läkare som vi säger. Men varför har vi barnläkare? För anatomin och allt i kroppen, det är annorlunda jämfört med en vuxen. Det är inte små vuxna, det är barn. Och vad krävs för att ta hand om dem, träna dem rent pedagogiskt och allt metodiskt och så. Där måste vi bli bättre. Och ungdomstränare tar åt sig också. Att det gäller att jobba på sikt. Inte på nästa seriematch eller om nästa turnering. Utan på sikt. Får de fortsätta. Det vill jag få ut.
Då kan man enklast vill nå Mikael Ekdahl på Twitter. Och Twitterkontot. Hans namn heter Mikael Ekdahl. Och så är det Mikael med K. Och Ekdahl med AHL på slutet.
AHL på slutet. Den är
ja,
där.
Precis.
Det är helt okej.
Men då tackar vi för detta.
Tack för det så hörs vi.